Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för en ny NHL-podd. Det har gått en vecka sedan sist. Och nu är det faktiskt avsnitt nummer 133. Jonathan Eklöf heter jag. Och med mig från New York, Per Bjurman, som inte har massa renoveringsprojekt runt omkring sig. Utan nu är det lugnt och skönt.
Ja, äntligen. Efter månader är de äntligen klara med renoveringen. Ja. Eller totala göttningen av lägenheten vägg i vägg. Så jag slipper borrar och hammare och annat elände dagarna i ända. Det är mycket, mycket underbart.
Byggarbetarna slipper dig också. Som bankar tillbaks.
Ja, går dit och skriker.
Ja, och inte får någon skön morgonsömn kanske alla gånger. Eller nej, vaknar de med en borrmaskin.
Det är ju precis så. Jag jobbar ju sent på nätterna med hockey. Och brukar aldrig kunna gå och lägga mig precis direkt efteråt. Utan det tar några timmar att varva ner. Och då, om man somnar vid 4-5 så är det inte så kul när det börjar dunka i väggen vid 8.
Nej, jag har full förståelse för detta. Jag har ungefär motsvarande dyngstrytm som du. Jag är ju också uppe och tittar på matcherna. Så att jag blir inte glad av att väckas den tiden på dygnet.
Nej, men du har ju också det jobbet. Du slutar ju vid
Ja, visst. Det är så faktiskt. Det är ju den typen av... Vi jobbar ju så. Men, hör du. Vi har mycket vi ska gå in på idag.
Ja, det har vi verkligen. Det har hunnit hända en hel del som vi pratade vid senast.
Ja, precis. Det är ett digert schema. Det är lite... Jag menar, All-Star-lagarna utsätts, det ska vi komma in på. Vi har svenska målvakter som har tradats eller som har skickats upp eller som har skickats ner. Och vi har faktiskt tänkt ha lite slutspelstouch på den här podden faktiskt. Och faktiskt analysera lite vilka lag som till slut kommer vinna racet. Men nu har halva säsongen i princip exakt spelad. Och tabellen har ju börjat sätta sig och det är otroligt jämnt. Men vi ska försöka komma fram till vilka lag vi tror på i slutändan. Men jag vill stanna upp lite till att börja med här. Vill jag komma in på en sak som hände alldeles, inte så länge sedan för dig. Sen du var vaken senast ska jag säga i princip. När Washington mötte Pittsburgh. Och Alexander Ovechkin gjorde sin 1000:e poäng i en tung seger för Washington Capitals som är stekheta just nu och har 7 raka segrar. Men Ovechkin.
Ja, det var en historisk kväll i Verizon Center. Och man hade väl förtjänat att det här kan ju bli kvällen när Ovechkin gör sin 1000:e poäng då.
Ja.
På 800... 98 matcher eller vad det är.
Ja, det är faktiskt imponerande facit i dagens. Han har ju varit med under hela eran sen senaste den lockout 2004 lockouten när reglerna har stramats åt och det har blivit färre NHL i mål i NHL liksom. Ja. Ändå så ligger han på det poängsnittet liksom.
Ja. Ja, och det tog ju inte precis lång tid utan efter 35 sekunder så dunkade in ett mål och det har varit hysteri i Verizon Center. Standing ovation. Ja. De slutade aldrig skrika utan han fick sitta i båset och vinka åt publiken. Det var vackert.
Bäckström
till också.
Ja, precis. Bäckström assisterade åtminstone på det första och såg till att knuffa upp han där så tyckte att han var för svensk där. Han satt ner och inte ville upp och vinka utan Bäckström sa åt honom, nu får du ställa dig på vinka åt fansen här. Nu ska du ta emot lite hyllningar här.
Ja, Bäckström spelade fram även till det andra målet och till ytterligare ett mål och så gjorde han inte själv. Han hade 4 poäng där.
Det var ju nästan hans kväll rent matchmässigt ändå, alltså med toppmötet mot Pittsburgh 3 plus 1, eller 1 plus 3.
Men jag pratade med honom efteråt och han sa att han gav all kväll till The Great Eight. Det var hans kväll och han pratade om att vilken fantastisk spelare det är med sitt fantastiska skott där. Han pratade om det där skottet är enastående och han hade nått minsann de där 1000 poängen utan mig, sa Bäckis. Kanske han hade, men det har ju underlättat lite att ha en så bra playmaker.
Det var ju faktiskt Ovechkin inne på själv, för han tyckte ju att det var, eller Barry Trotz sa det, att det var signifikativt att det var just Bäckström som fick assist på Ovechkins 1000 poäng. Och Ovechkin själv sa att, att Bäckström is the guy som han älskar att spela med. Ja. Liksom uttryckligen liksom att det är han jag vill ha som min radarpart nu. Det är inget snack om det.
Så ja, att, de har ju varit ett radarpar nu i 9 år.
Ja.
Ja, 10 snart. I hösten är det väl 10 år sedan Bäckström kom hit.
Ja. Så det är inte mycket att... Ja, det är ju 2 stycken lysande spel. Men det är klart att det... Att man får lyfta på hatten åt Ovechkin. Och de målen som man gör i just den matchen tycker jag också är... Alltså det är inga så här... Det studsar, den 1000 poängen studsar inte in av sig själv direkt. Utan det är liksom... Efter 35 sekunder så bara gör han en toe drag. Och så liksom bara trycker han in en ett vansinnigt handelsskott. Upp i nättaket. Ja. Och sen så det 1000 första poängen. Det andra målet han gjorde var ju... Ett patenterat, stenhårt, otagbart slagskott. Från sin egna... vänstra teknikcirkeln där han står som han prenumererar på i princip.
Ja, vintage och Ovechkin, det har vi pratat om förut, att alla vet precis vad som ska hända men ingen kan göra någonting åt det.
Nej, det är liksom, det har gått över 10 decennier nu och han gör samma mål igen liksom.
Ja, fantastiskt. Man får ju säga ändå, det är han och Ovechkin, eller han och Crosby som sen den där lockout-säsongen du pratade om när de kom tillbaka.
En ny era kan man säga.
Ja, och det är de som har anfört den eran. Ja. De är den moderna hockeyns 2 stora ikoner.
Precis, och när vi står och fortfarande när vi sitter och sneglar på den absoluta liksom toppen av tabellen när vi ska komma in på vilka lag som går till slutspel eller inte, så kan vi redan nu slå fast att det här är 2 supercontenders i vanlig ordning liksom.
Ja, Washington har ju verkligen stramat upp så här på slutet, och som sagt, det var 7:e raka det här mot Pittsburgh.
Ja.
Och de börjar närma sig samma slags grundserieform som i fjol, tycker jag det känns som.
Ja, det börjar se ut så nu igen. Alltså, då var de ju helt överlägsna och vann NHL i totalt särklass faktiskt.
Och det ser ut som de är väldigt inspirerade när det blir riktigt stora matcher. Som den jag var på, den när de klippte av Columbus segersvit.
Just det.
Och nu den här när de har chansen att Ovis kan ha sitt 1000. När de blir riktigt motiverade, då ser de för jävla bra ut.
Det är ju någonting som inte riktigt sedan translated in till slutspel. Men om det kan börja, om det börjar synas den här typen av tendenser för den här upplagan av Washington Capitals, så är ju det i allra högsta grad positivt för dem.
Ja, ja. Det, men det har vi ju pratat nu. Jag skrev i stora tipset innan att Washington Capitals säsong startar typ 11 april eller vad.
Ja.
Allting fram till det är egentligen bara...
transport.
Bara, ja, transport. De måste leverera i slutspelen och så är det bara. Och det är ju det här laget de mötte igår som de på något sätt måste ta sig förbi.
Det är the team to beat faktiskt.
Ja, det är det. Och det kommer inte att bli lätt.
Nej, och, ja, men jag gillar signsen från Washington som du är inne på nu. Alltså det, att det, jag var ju för sig inne på tidigare här när de smög lite i bakgrunden. Att de, jag menar, det är ändå... Pittsburgh och Columbus som vi har pratat mest om, och Rangers i början av säsongen och Montreal till viss del i den östra sidan, och Washington har bara smyger med lite fram till nu, och jag har varit inne på att det skulle kanske vara lite positivt för dem att gå in i ett slutspel med lite lägre förväntningar än vad de är vana vid, men nu
ja, det skulle det säkert. Ja, Beckys bild var att de är mer noggranna som han uttryckte det. Han tyckte att även om de låg bra och hyggligt till även tidigare, så tyckte han det var slafsigt, var ordet han använde.
På Gävleborg.
Ja, slafsigt. Ja, det var slafsigt där, tyckte jag. Nu är det mer skönt. Nu är de noggranna och alla bidrar och alla är bra, vet hur de ska spela positionerna och så. Ja. De gör det. Ja,
det vill jag...
ja, de är väl hetas i ligan just nu.
Ja, och jag vill understryka när du säger det med att de hittar rollfördelningen bättre. Liksom, att det tycker jag man ser. Till exempel på en sån som Burakovsky, som inte riktigt vet att vi ska placera honom någonstans. För att det är en så pass skicklig spelare att han borde kunna ta en plats i topp 6. Att det är där han är hemma. Liksom, och han har haft streaks i sin korta NHL-karriär hittills som tydligt på det. Men så har han ofta motsatsen när han varit petad och liksom varit helt iskall. Men nu känns det lite grann som att han och samma sak vill jag påstå om Lasse Eller, som han plockade in för att bredda centersidan lite grann. Han har också haft den här liksom känslan kring honom att han borde vara en topp 6-spelare. Det är en offensiv kille.
Lasse Eller? Säger man så?
Ja, Lars Eller. Ja, jag
har aldrig hört någon säga Lasse Eller.
Nej, precis.
Men det kanske man gör. Du kanske är kompis från...
Jag kan inte påstå att jag har... Jag älskar ju att prata danska. Låtsas danska, men nej, tyvärr. Jag är inte Lasse med Lars. Les.
Ja, det har vi aldrig hört. Kan vi inte få höra prov på det? Om du träffade Lars Eller, hur skulle du säga då?
Fuck me. Hur lägg? Puss och tjej. Nej, nej, förlåt. Jag ska... Nej. Nej.
En och halv fjärs.
En och halv fjärs.
Jag tycker det är mycket komplicerat med deras pengar.
Ja, nej, det går inte. Det går inte att sätta in i det danska samhället på grund av det faktiskt. Och många andra anledningar. Men jag tycker till exempel att de har liksom... Alltså i dagens NHL så är det ju inte... nödvändigtvis så att man pratar om topp 6 länge, utan det börjar utvidgas till topp 9, eller att man ska ha scoring punch från alla fyra kedjor liksom. Det är inte den här gamla traditionella rollfördelningen längre, och då tycker jag att att det har blivit en styrka för Washington att man kan ha sådana som Burakovsky och Lasseller längre ner i hierarkin, att det hänger inte bara på Bäckström och Ovechkin längre, utan det är Kuznetsov och,
en annan, ja nu nämnde du honom, en annan som ju har varit väldigt blek under de inledande månaderna är just Kuznetsov. Många fans har ju undrat vad som tusan hände med honom. Han höll ju på att ta rollen som första center och allt.
Han vann ju interna poängligan i fjol.
Nu har han också börjat varva igång, ser ut som. Jag vet inte om du såg matchen igår. Passningen han slog till Justin Williams mål var ju helt makalös.
Ja, han, precis. Så han var ju faktiskt... Alltså, det var ju med fog som folk verkligen lyfte fram honom som den... alltså att han skulle verkligen kunna ta över Bäckströms plats som första center förra året med tanke på hur otroligt bra han var då. Och att jag tror han hade mest första assist i hela NHL förra säsongen. Så det är ju verkligen två riktiga superplaymakers de har nu. Men han har inte varit alls att känna igen i poängkolumnen den här säsongen fram till nu då. Så att, och Justin Williams, som du sa, som han gjorde det där målet också, har ju börjat komma igång och gjort ganska mycket mål här sista månaden, kan man säga. Så nu är Washington den där grundseriemaskinen igen som vi kommer börja hypa upp när det börjar vankas april.
Ja, det är de lag, förväntade lagen utom ett då som går bäst i Eastern där.
Ja, jag förstår vilket du syftar på. Som inte går så bra.
Ska vi komma in på det redan nu?
Jag vet inte om lyssnarna orkar med det, för att det är ju oundvikligen så att vi måste prata lite Tampa Bay i den här podden.
Ja, men vi ska börja med att prata vilka som... Vi kan plana ut i det.
Ja.
Men vi börjar med att prata... Alltså, det har ju tajtat till sig i redan nu, i slutspelsracet. Jag tycker vi kan, för enkelhetens skull, så vi kan komma in på Tampa på slutet, så börjar vi med väst.
Ja, snyggt. Ja, bra. Vi jobbar så den här gången.
Ja, och där är det ju då... börjar bli riktigt trångt i kön under strecket, bortsett från två då. Arizona och Colorado, de är bortkopplade.
Exakt.
Jag tror man kan, alltså matematiskt har de såklart fortfarande chansen när halva serien är kvar, men de är avhängda, det ska hända mirakel om de ska...
Exakt, de är nog snarare inne på tankstadiet här nu, att det är dags att börja. De har ju uttalade sellers redan, de ringer runt till klubbar och bjuder ut sina spelare, så det är klart att de har gett upp. De är för dåliga. Ja.
Alltså Arizona på sjunde plats där har 12 poäng upp till Dallas på sjätte plats.
Ja, det säger ju allt. I ett tvåpoängssystem dessutom.
Ja, men de då som ligger där, 6, 5, 4, 3 under strecket, Dallas, Winnipeg, Nashville, Vancouver, de har ju alla i högsta grad häng.
Precis, det är bara...
på Los Angeles.
Precis, det skiljer bara 2 poäng där. Och det är vissa lag har färre matcher spelade och vissa har några fler, så det kan ändras, skifta från dag till dag vilket lag som faktiskt ligger på wildcard-plats eller på divisionsplats. Ja. Liksom. Så att...
Men om man tittar ovanför, ska man utgå från att Chicago, Minnesota, St. Louis, de som ligger på 1, 2, 3 i central, de kommer ligga kvar där?
Ja, alltså St. Louis har ju faktiskt bara 47 poäng och är bara, inom situationstecken också, 3-4 poäng från lagen under. Men jag tror att de är för bra liksom. De är för stabila.
Ja, man tycker det, men å andra sidan börjar kännas som Jake Allen sviktar lite under trycket och var första målet hela tiden.
Ja, 123 baljer bakåt är inte St. Louis vana vid att släppa in. Det är väldigt mycket, speciellt i Central-divisionen. Så att, det är ju inte så lovande. Och de har faktiskt minus 6 i plus minus statistiken. De brukar ju vara ett klassiskt pluslag.
Ja. Det är konstigt med Chicago också, för det är många påpekar, de spelar inte riktigt lika bra som de brukar, men de är ändå så ohotade där på toppen.
Precis, de har alltså lika mycket poäng som Washington. Ja. De är ohotade detta i centrum.
Ja, de kommer hålla undan.
Ja, de är klara. Och Minnesota är lika så, alltså de ser ju bra ut. Alltså, ja. De fick ju sin streak snapped där när de stannade på 11 matcher, men de har fortsatt att vinna rätt mycket sedan dess ändå.
Ja.
Och Boudreau har i allra högsta grad gjutit in sitt system där, och försvarsspelet är ju otroligt bra med Dubnyk som sista utpost. Så att de är ju klara.
San Jose och Anaheim i Pacific är inte lika långt före, men det känns också, framförallt San Jose tycker jag känns som ganska självskrivna där in igen.
Ja, exakt, och det känns som att de också inte riktigt, de går lite, jag ska inte säga på halvfart, för det gör de inte, men det känns som att de seglas igenom den här grundserien lite grann. Jag tycker mig inte se den här riktiga liksom, de kommer tända till mer när det börjar bli slutspel, så de är ju bäst i Pacific, det är ingen snack om det. De kommer ju ta sig till slut.
Ja. Och Anaheim... Sen är det en liten kamp i kampen om tredje platsen mellan Edmonton och Calgary.
Ja, en Alberta Street.
Ja.
Ja. Bara ett poäng skiljer där just nu, faktiskt.
Ja. Så vill du säga när det står ovanför wildcard-strecket som de fyra jag nämnde, Dallas, Winnipeg, Nashville, Vancouver jagar. Ja. Det kommer att bli... blodigt.
Ja, det kommer absolut bli blodigt. För alla de här lagen har pros och cons liksom. Man är inte helt såld på något av dem, men man kan absolut inte, ser starka fördelar med dem också. Calgary är de som ligger, alltså Edmonton tror jag grejer med Connor McDavid alltså.
Ja.
Och Kent Talbots målvaktsspel.
Vi får se nu då, de har spelat 43 matcher. De har 79, eller vad säger jag? 39 kvar. Blir det väl?
Ja.
Lite så.
Ja, precis. Det är, man kan väl säga ungefär halva säsongen. Så det är klart, man ska inte räkna in dem nu. Det är så många poäng, det goda har de inte. Men, Edmonton.
39 matcher. Ja, titta, jag kan matta ibland.
Ja, du är mycket bättre på det där. Jag bara ger upp när du börjar nämna tal på det viset. Det är för avancerat.
Men det var ju avancerat.
Ja, väldigt nu.
Avancerad. Ja. Men ja, så man de här unga lagen, det blir ibland en reaktion på under andra halvan av säsongen, för det är då det blir en sån grind.
Ja, exakt. Det är då man är inne i den här verkliga liksom, ja, det här som man inte har utsatts för tidigare kanske, att man spelar verkligen konstant, och det är, ja, ligger man i slutspelsstrecket så är det ju slutspelshetta och press på en hela tiden.
Ja, men Tortorella pratade om det här en dag, såg jag på TV, han pratade om att den här tiden nu, från mitten av januari till slutet av februari, det är den stora utmaningen, för då tycker man att man har spelat så mycket, och så tittar man på schemat, så jaha, det är 3 månader kvar i princip.
Exakt, man är mitt i skiten liksom.
Ja, och då är det inte alltid roliga matcher, så, men det är då det gäller att liksom, ett proffs vet hur man hanterar det.
Ja, och alltså, vi nämnde Minnesota som klara, men de har en ganska tufft del på säsongen som inte är snart, eller längre fram ska jag säga, in på vårkanten, för att i årets NHL så finns det ju en bye week. Man kopierar lite NFL-konceptet där, att man får en ledig vecka. Och för Minnesotas del så innebär det att de har sin bye week i mitten på februari, tror jag. Och efter det så ska de spela, för att få plats med, liksom hinna spela klart alla grundseriematcher innan slutspel börjar, så ska de spela 20 matcher på 35 dagar.
Ja.
Och det är ju extremt mycket. Det är ju långt mer än varannan dag. Och mycket back-to-back så här. Så att det kommer vara en riktig grind för dem.
Mm. Ja, men jag tycker ändå de har sett så bra. Man ska inte lura sig själv heller. Det kan ju hända saker med laget att de bara floppar totalt.
Ja.
Och andra kan bli få mirakulösa comeback som åtta här om året.
Ja, precis. Och Philadelphia förra året.
Ja. Lite grann. Jag vill ju gärna tro att Nashville fixar det här.
Ja. Jag har faktiskt skrivit upp vilka lag jag tror. Exakt hur det kommer att sluta, hur jag tror. Ja, det är inte så vetenskapligt.
Är så noggrann, du sa.
Ja, det är inte så vetenskapligt utfört. Men jag har också Nashville som en wildcard-lag.
Ja.
För vi slog ju fast att St. Louis, Minnesota och Chicago klarar sig i central. Och sen, för Nashville, visst, det är lite oroväckande med Peaky Subban-skadan här.
Men, ja, det är lite oroväckande att de är så ojämna. Att de har så svårt. De vinner en eller två matcher, sen så förlorar de. De får aldrig någon kontinuitet.
Nej, det är väldigt, det har du verkligen rätt i. Och sen så är det väl fortfarande lite så att det känns som att ingen... Jag tycker offensivt så är det ingen riktigt som går i bräschen. Alltså, Phil Forsberg är bra, Ryan Johansson är bra, James Neal hänget. Och Victor Arvidsson har ju slagit igenom ordentligt i år. Men det finns ingen som riktigt tar tag i det, tycker jag, som är som får liksom gör som det trillar in poäng för match efter match liksom. Jag är inte helt förtjust i vad Ryan Johansson har presterat sedan han kom dit. Han har inte riktigt blivit den här givna första centern som jag förväntade mig.
Nej, Columbus visste vad de gjorde.
Ja, de har vunnit den traden hittills. Det är inget snack om det. Men de ska ha
det.
Ja, det andra laget som jag har på wildcard-plats. Jag har alltså då San Jose, Anaheim, Edmonton från Pacific. Och då blir det sista wildcard-laget. Det blir ju Calgary. Och då har jag alltså Los Angeles utanför. Jag har Dallas och Winnipeg också. Och Vancouver.
Ja, Los Angeles tror jag får svårt. De känns som de har tappat. Men det befarade vi ju på förra säsongen också. Ja. Och det har inte blivit bättre av att som Kopitar har någon slags mellansäsong.
Exakt, för de gör ju väldigt lite mål. 102 baljer så här långt, det är ju inte så mycket att skryta om. Det är väldigt svagt i konkurrensen. De har ju bra, som vanligt under Daryl Sutter, så har de ju alltid bra possession stats och liksom dominerar matcherna enligt de underliggande siffrorna. Men de har extremt svårt att vara effektiva och sätta dit puckarna. Och det ryktas ju att de är lite desperata, till exempel är väldigt i alla fall enligt Adrian Dater så har de ju intensiva kontakter med Colorado om Gabriel Landeskog till exempel.
Ja, de vill ha en gamle.
Precis, de vill ha de vill ha åtminstone ha en inne till klassfåvar liksom, för att börja göra mål. För att det gör de inte just nu.
Nej. Och det är ett bakslag för Dallas som kändes som de var på väg att ta ett steg åt riktigt contenderhåll, men det har ju de har fastnat och så de har ju en sophomore slump med den här truppen.
Precis.
Och väldiga problem med sina skador och sina vanliga forwards issues.
Precis, det är det som jag tror fäller dem till slut, för innan säsongen så hade vi trodde vi verkligen på Dallas, men sen så när de börjar få de där skadorna på försäsongen och som verkligen har fortsatt under själva säsongen så börjar man kan man ursäkta dem lite grann, för det är ju inte den truppen man såg i somras. Nej. Som
men jag hade dem ju som finallag. Det känns ju inte så kul just nu.
Nej, sen har de ju fortfarande inte gjort någonting åt sin målvaktssida med Lehtonen och Niemi. Och de är lika dåliga som vanligt. Lika mediokra åtminstone. Så att
ja.
Och det är ju jättesvårt naturligtvis att agera där med tanke på deras kontrakt. Det är ingen som vill ta med dem i tång när de har de där lönerna. Så att där är Dallas räknar jag bort. Jag är ju lite spänd. Och Vancouver räknar jag faktiskt också bort. Så alltså de ser... Vi pratade om dem förra veckan när de hade sin långa win streak. Och Ryan Miller är ju riktigt bra. Markström också och backsidan som vi berömde då. Men oftast så brukar de ju... De har ju återkommande skadeproblem där på Edler och Tanev. Och nu är Ben Hutton borta. Så att jag förväntar mig inte att de ska vara hela för en gångs skull här plötsligt resten av säsongen här när vi kommer in i the grind. Utan jag tror inte... Vancouver, och de är fullösa framåt också. Naturligtvis, de har ju...
Ja. Så att Winnipeg kommer, men det är nog ett år för tidigt för dem.
Ja, de är också väldigt ojämna och får för sig att släppa in 7 mål hemma mot Montreal här om natten till exempel. Ja. Nu är Laine skadad, så vi får se hur illa det är med honom. Hur mycket det kommer påverka resten av säsongen. Men de är lite för... Lite oväntat tycker jag under Paul Maurice, som brukar vara bra, duktig på att sätta ett försvarsspel. Det tycker jag inte att han har gjort i dagens Winnipeg. De är väldigt underhållande att titta på, men de är ganska ostrukturerade. Så det är lite lite Toronto, lite liksom västs version av Toronto kan man säga. Så att jag Winnipeg, jag blir lite förvånad om de skulle gå till slutspel, men jag ser dem inte. Jag håller Nashville före, jag håller Calgary före, jag håller Edmonton före till exempel. Så att nej.
Ja. Om vi flyttar till East då, så kan vi konstatera att det är av 5 lag är det som har ryckt och spelar en egen division i princip. Och det är Columbus, Washington och Pittsburgh och Rangers i Metropolitan och det är Montreal i Atlantic.
Exakt.
Sen är det jävligt öppet.
Sen är det otroligt öppet.
Kamp mellan Boston och Ottawa, Florida, Carolina, Toronto, Tampa. Och sen är det faktiskt inte så långt ner till Buffalo, Detroit, New Jersey heller.
Nej, det är inte. Det är i väst. Eller öst menar jag förstås, så är det inte alls lika uppenbart att man kan räkna ut vissa lag, även om jag inte tror så mycket på New Jersey och Detroit eller Islanders eller Buffalo för den delen heller. Men de är fortfarande med i racet. Det är ju ingen idé för dem att börja tanka liksom.
Nej. Så att, nej, intressant.
Jag vet inte om du nämnde dem heller där, men Philadelphia har ju gått trögt här sedan sin fantastiska segersvit på 10 matcher. Sen dess har de bara vunnit 2 matcher på de 11 senaste. Så att de har ju börjat halka ner där, och den där sista wildcard-platsen som sändes gjuten för Metropolitan, den börjar öppna upp sig nu. Det är bara vad är det, 2 poäng ner till Florida faktiskt.
Ja, visst. Och 3 poäng ner till Carolina.
Ja, och Toronto där också. Och faktiskt
Tampa. Men det är grejen för lagen i Atlantic är att de har ju närmare upp till tredjeplatsen i divisionen än till sista wildcard-platsen för att komplicera det här ordentligt. Så för Florida, Toronto och Tampa så är det ju...
Många platser att slåss om, så att säga.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Vilket gör det...
Och vad ska vi tro då innan vi kommer ner på det lag som är den stora, stora besvikelsen i konferensen? Ja, det är ingen överdrift att säga det.
Nej, absolut inte. Det är ju bara att slå fast. Det tror jag nog de flesta kan hålla med om, att det kanske är den största besvikelsen i hela NHL. Men innan vi kommer in på det så... Ja, alltså jag vill också säga poängtera en sak, att jag tycker det är lite märkligt. Det är ju det här som brukar kritiseras årligen. För det brukar vara lite liknande scenarion i åtminstone någon av divisionerna eller konferenserna. Att Rangers är ju ett wildcard-lag trots att de har 57 poäng nu. I princip lika mycket som Montreal som leder Atlantic. Ja. Och just nu är det ju de två som kommer mötas i slutspelet. Medan Boston får möta Ottawa.
Ja, det är ett underligt system alltså. Ja. Det får man lov att säga. Det har slagit fel när det blir så här.
Ja, alltså Rangers blir ju ganska straffade då för att, för att de spelar i fel division.
Ja, vet vad jag tycker? Jag tycker det ska vara en strunta i konferenserna. Ettan mot 16 tycker jag.
Ja, alltså det är ju sportsligt mycket mer rättvist. Men det är väl NHL och sina, allt vad det innebär med resekostnader och så vidare.
Visst är det det, men det är så mycket pengar som de tjänar nu så skulle det...
Det är inga problem, Emil.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det är inte riktigt... sportligt korrekt. Å andra sidan så kan, om Rangers har lite, skulle slå Montreal, så får de ju förmodligen möta Boston eller Ottawa kanske i nästa runda istället för Pittsburgh eller Washington och sånt där.
Om ja, då kommer de in i andra divisionen och kan vinna den divisionen som de inte har spelat i.
Exakt, och de kan få en lättare resa till konferensfinal än.
Ja,
så
ja,
att, det är verkligen, det är lite märkligt upplägg faktiskt. Men ja, alltså jag säger så här, jag har skrivit upp vilka jag tror på ändå här i öst. Och jag har benämnt faktiskt, jag tror att Boston, de har ju sjabblat bort det i 2 år i rad nu. Men jag tror att, och det kan de mycket väl göra i år, för de är med i striden, de har inte seglat iväg tillräckligt långt för att vara på säker mark. Men jag tycker Boston borde klara.
Det borde de kanske, men de har svårt också att få till kontinuitet och svårt att få alla att dra åt samma håll, känns det som.
Ja, det jag tycker...
De har fruktansvärt bra spelare, men det är liksom lite obalans i uppställningen.
Precis, ja, det kan jag köpa. Och sen det... Ja, alltså det är ju det som är så återkommande fenomen för dem i år igen, som jag tycker är väldigt märkligt, är att de är så dåliga på hemmaplan, men fantastiska på bortaplan. Det är ju ganska ologiskt egentligen. Det som har framförallt stuckit ut för dem i år, som gör att de kanske ser lite ljusare ut nu, är väl att Tuukka Rask har en så bra säsong.
Ja, det är det.
Och det är naturligtvis positivt. Däremot har ju till
exempel... Men jag håller med, de två som framförallt känns lite hotade av de bakifrån är väl Ottawa och Philadelphia.
Ja, det skulle jag påstå. Det är de jag har ställt störst frågetecken kring. Alltså, ja. Om jag ska stanna till lite på Ottawa, så vill jag säga att de överraskar ju enormt den här säsongen. Och de har än så länge inte visat tecken på att stagnera riktigt. Utan, alltså, Guy Bouchers system har ju verkligen satt sig. Och jag menar, de har fått bra utdelning, bra poängproduktion från Mark Stone och Mike Hoffman och de här killarna. Kyle Turris, Erik Karlsson har ju varit lika bra i det här systemet, trots att vi var oroade för det. Och det faktum att faktiskt Mike Condon helt plötsligt kommer in och är rätt bra för dem i målet, så att de inte har de målvaktsproblem man förväntar sig kanske när Craig Anderson är borta på obestämd tid.
Ja, men framförallt är det väl så att de har blivit mycket, mycket, mycket bättre defensivt.
Tack vare systemet.
Kanske inte riktigt, ja, och kanske inte riktigt samma power offensivt längre. Erik har inte riktigt lika mycket poäng.
Nej, han är ju poänglös i 4 raka matcher, tror jag. Till exempel. Ja.
Och de,
de har bara gjort 99 mål. Det är ju klart minst de här lagen som...
102 har de väl gjort.
Ja, som jag ser här så ser jag 102 goals against, vilket ju väldigt lite, och 99
mål. Ja, just det. Förlåt. Ja, 99.
Det är ju
ja.
Väldigt låga siffror båda två, men 99 mål är ju inte att jämföra med många andra lag här.
Så nej, att, precis. Men frågan är då vilka som kommer bakifrån. Ja, vi ska ju titta på Tampa då, verkligen. Men jag, det är många som är intressanta här. Alltså. Jag tycker Carolina har sett bra ut. Jag tycker Toronto... Mm. Toronto, alltså de är som vi var inne på, bara ett par, några få justeringar från att vara riktigt, riktigt bra.
Ja, alltså och Toronto är så pass bra nu till och med att de gör mer, att de lyckas göra mer mål än vad de släpper in.
Ja.
Då gör de väldigt mycket mål, för de släpper fortfarande in väldigt mycket mål. Men och, alltså det är mycket positivt som man ser nu i Toronto. Så visst, vi får se hur det går för Matthews och Nylander och Marner och hela gänget när de åker på sin första säsong här i The Grind. Ja, den andra halvan tar sin början nu. Men än så länge så... Alltså, tendensen hittills har ju varit att de blivit bättre och bättre. Inte minst Matthews. Så att, han har ju redan nu en riktig franchise-spelare. Liksom, han spelar ju som en sån också. Utan han är ju otroligt bra. Så att, men de är ju Toronto trots allt. Och Toronto fuckar ju alltid upp saker. Så är det.
Jag tycker det är svårt att förutse det här, förutspå vad som ska hända här. Vilka lag som kommer att bli heta under andra halvan. Ja. Buffalo har faktiskt sett riktigt bra ut de sista 2-3 matcherna.
Ja.
Och de har väldigt bra målvaktsspel av Nilsson Lehner.
Ja, det måste vi komma in på när vi ska faktiskt diskutera lite svenska målvakter, men det kan man ju stanna upp i redan nu att båda två är ju jättebra.
Ja.
Sen tycker jag att när de är skadefria så, alltså jag tycker fortfarande att backsidan är ett problem, men de räddas ju upp av målvaktsspelet är så pass bra.
Men det har ju varit precis. Det har varit en tydlig förstärkning att han har kommit tillbaks.
Jack Eichel.
Ja.
Ja. För det är klart att det var kännbart de första månaderna. Men nu är ju Eichel tillbaks. Och jag menar, Ryan O'Reilly som var borta ett tag med blindtarmsoperation och sådär. Han är tillbaks riktigt bra. Kyle Poso har blivit en bra värvning för dem. Och... Alltså, till och med sådana här som Jonta har varit helt okej. Så att,
ja.
Offensiven är ju bra. Den är ju slutspelsmässigt till och med. Faktiskt. Och målvaktsspelet är slutspelsmässigt. Så att man ska inte räkna bort dem heller. Och Carolina som de var inne på vill jag säga. Det som är slående med dem är att de har ju också riktigt bra underliggande siffror. Där de enligt dessa dominerar pucken i havet ordentligt. Och man ser ju, alltså jag älskar ju Bill Peters system där som gör till exempel att de har så otroligt bra boxplay som är ju en underhållning att titta på.
Ja.
Och defensiven överhuvudtaget och deras unga killar som inte alls såg på någon sophomore slump utan tvärtom, alltså en sån som Jacob Slavin tycker jag är en av NHL:s mest underskattade spelare just nu. Otroligt bra defensiv back. Tvåvägsback kanske man ska kalla honom. Och Sebastian Aho börjar ju bli en attraktion där som gör poäng match efter match. Och lite publikfavorit faktiskt. Så att, och de gör ganska mycket mål nu för din Carolina också. Så det enda problemet är väl att Cam Ward har varit bra den här säsongen. Men inte fortfarande så har de faktiskt ganska låg PDO. De har fjärde lägst i hela ligan bara på 98%. Det brukar ju, och det är alltså målvaktsprocent plus skottprocent som brukar ligga runt 100. De ligger under 100 vilket betyder att de har sådär målvaktsspel och dålig utdelning. Så att, skulle de lyckas få ordning på det så ska ju de kunna. Så borde de ta en slutspelsplats också.
Jag tippade det före säsongen så jag får stå fast vid att de kanske tar den platsen.
Ja, du har ju hela tiden hyllat vad Carolina har på gång.
Ja.
Jag kommer ihåg att du sa att de skulle gå till slut.
Ja, det är kul med Aho. Han ser ut som han är torr liksom, när man ser honom i offensrummet. Men han har ju fått utveckla en fantastisk kemi med Teräväinen, sin landsman. Ja. Och det där får ju finländska fans försöka trösta sig med nu när Laine är borta ett tag, att de har något väldigt spännande på gång där.
Ja, alltså vår poddvän Jarko som huserar i var och varannan podd, vi omnämner honom nu, förtjänt. men han har ju tittat på i princip, jag tror han har sett alla Winnipeg-matcher den här säsongen. Fram till att Patrick Laine blev skadad, då blev han nog inte sen. Men nu han får ju börja kolla på Carolina istället.
Ja, han får det.
För nu är ju Aho väldigt spännande. Men ja. Florida men
Låt oss, förlåt.
Jag ska säga en sak om Florida också. Alltså Florida hänger ju faktiskt med i racet och jag får erkänna att inför säsongen att jag tippade att de skulle vinna Atlantic Division. Men skadorna på Huberto har ju varit mer kännbara än vad man hade förutspått för första kedjan som var så otroligt på förra året med Barkov och Jagr har ju fått sig en smäll. Jagr har varit bra den här säsongen men inte lika dominant naturligtvis naturligtvis. Och Barkov har ju haft skadeproblem och inte varit lika dominant och så Bjuggs där borta dessutom. Ja, jag tycker de är för skadebenägna den här säsongen och lite instabilt i organisationen där med tränarbytet och lite truppens reaktion på det tränarbytet dessutom.
Ja.
Och att spela som Ekblad har tagit steg tillbaka vad det verkar lite grann. I alla fall om man tittar på poängutdelningen. Är ju inte så positivt heller. Så att, visst, de hankar sig kvar och de förlorar ganska få matcher Florida i ordinarie tid. Det är framförallt i att de inte lyckas knyta ihop säcken och förlorar sen i förlängning som har ställt till det för dem. Men de känns inte riktigt stabilt för att de ska kunna gå till slutspel.
Nej, men nu har de två raka och det kanske ändå har fått lite effekt nu på slutet. Det blir väl lite bättre ordning. De är faktiskt precis under strecket.
Ja, de är väldigt nära. Och de har ju spets. Alltså, de är ju väldigt modernt lag. Med väldigt mycket fart. Som kanske, man vet inte om det tar en hit eller om det blir en tvärtom. Att de kanske kan köra om lite lag nu med sin speed här i grinden. Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Faktiskt.
Men den stora frågan då är om det andra laget från samma delstat längre norrut på västsidan Tampa Bay Lightning. Och nu vet vi att det finns lyssnare som tycker att det ska tjata så mycket om Tampa för att Ekeliv håller på dem. Men nu är det så extrem situation här. Så jag har sagt att nu får han i det här avsnittet får fritt spelrum åtminstone ett tag och förklara vad fan det är som händer. De var ju tippade att vara ett av de här tillsammans med Pittsburgh och Washington. Skulle ju de vara Columbus. Ja, skulle vara en contender. Men nu ligger de på fyra platser under wildcard-strecket. 42 poäng. 6 poäng upp till Philadelphia. 4 poäng upp till 8.
4 raka förluster med 22 insläppta mål.
Ja, och det har verkligen inte sett bra ut.
Nej, det har det verkligen inte gjort.
Så, jag släpper ut dig på scenen. Utan tyglar. Jonathan Ekeliv, The Tampa Show. Vad fan är det som går fel?
Ja, nu skulle jag kunna köra en rant på en halvtimme här. Men jag har självinsikt nog att försökt skriva ner lite punkter så att det ska bli någorlunda strukturerat här. Så att jag inte ska hålla på för länge. Så att lyssnaren ska hänga med här. Men det är väl tre saker framförallt som man kan koka ner till som är problemet. Och det första är ju det absolut största problemet. Det är ju försvarsspelet. Dels själva spelarmaterialet men också strukturen kring försvarsspelet. Alltså det är klart, Victor Hedman har en Norris Trophy-mässig säsong. Han liksom ligger på 37 poäng. Leder den svenska poängligan och tvåa bakom Brent Burns i den totala backligan. Strålman är bra, Braden Coburn är helt okej, men i övrigt är det katastrof.
Ja, det sägs att de har tre backar som fungerar och varav en otroligt bra.
Ja,
men,
precis.
Resten av uppställningen är riktigt dålig faktiskt.
Ja, alltså riktigt knappt NHL-mässigt nästan om man ska ta i. Men Jason Garrison har ju i Tampa led blivit en ny Matt Carl som sitter på ett högavlönat kontrakt, omöjligt att göra sig av med, presterar inte.
Hur har det kunnat gå så illa med honom? Han var ju liksom lite star för några år sedan med sitt fantastiska skott och så.
Ja, precis. Han har ju helt okej spelsinne så han borde kunna leva lite mer på det nu när han har tappat väldigt mycket fart. Han har aldrig varit en tempospelare men nu ser han väldigt trubbig ut och fattar märkliga beslut också i egen zon där han inte liksom, där han lätt blir vilsen. Så ja, det är ju svårt att förklara men han är inte bra helt enkelt. Nu är han inte riktigt ens NHL-mässig faktiskt. Och sen är det ju tyvärr så för Tampas del att att man hade ju några inga stora backtalanger i den bemärkelsen, men hyfsade talanger på gång i Nikita Nesterov, i Slater Koukou och Andrei Suster, den store backen. Mm. Men alla de har ju verkligen stagnerat fullständigt utvecklingen och nästan...
Nesterov och Suster är inte så bra heller.
Nej, de är inte alls bra. Och Koukou är väl den som, med det fantastiska namnet såklart, är väl den som, ja, som är helt okej, liksom, som i, framförallt om de statsnördarna pekar på att han och Braydon Coburn funkar faktiskt bra tillsammans. Skulle man köra Coburn, Koukou som andra backpar bakom Hedman, Strålman, så är det liksom, kan man rida på de fyra så är det helt okej, liksom. Men nu har man ju faktiskt valt att skicka ner Koukou till AHL eftersom han är den enda som inte behöver passera waivers då. För att man tycker man har lite panik nu och fattar inte riktigt vad som händer. Man tycker bara att vad man än gör så går det dåligt, det blir förluster ändå. Men ska man liksom faktiskt bena ut vilka det som gör bra ifrån sig, så är ju Koukou den som ligger närmast i hans att spela mer. Vilket ju är konstigt. Men sen vill jag säga också, nästa punkt som har lite grann ihop med försvarsspelet på något sätt också, det är att målvaktsspelet har ju varit below average, vilket ju var högst oväntat. Man hade ju förvänta sig att Tampa skulle ha kanske den bästa målvaktssidan i NHL med Vesina nominerade Ben Bishop och supertalangen Andrei Vasilevskiy.
Ja, men Vasilevskiy har inte pallat för trycket nu när han har fått tagit över som första målis efter skadade Bishop.
Precis, han har fått spela extremt mycket matcher i rad här, vilket han är helt ovan vid sedan tidigare i sin NHL-karriär. Och blivit sämre och sämre för varje match nästan. Tyvärr, snarare än tvärtom. Och han själv, han tycker att det är mentalt. Han har gjort sig känd i sin juniorkarriär och i KHL och så vidare för att vara väldigt stark psykiskt, men här har det varit tvärtom, att det har blivit enklare och enklare mål han släpper in. Och jag vill nämna ett specifikt fall då, till exempel att förra veckan förlorade han med 6-1 hemma mot Nashville. Och tittar man på den matchen, vaknade på morgonen och såg det, så tycker man, kan man ju tänka att oj vad dålig de är Tampa. Men det var mest Vasilevskiy som var dålig då faktiskt, för att Nashville Tampa dominerade den matchen. Offensiven är absolut inget problem. Man har det näst bästa powerplay i ligan till exempel och gör ju mycket mål framåt. Men Vasilevskiy släppte in 4-1 pucken på det 8:e skottet sent i den andra perioden. Och Nashville sköt bara 19 skott i den matchen och vann ändå med 6-1.
Var du arg då?
Ja, då var jag arg. Då flög det grejer. Då kan jag eventuellt ha vandaliserat rummet jag satt i lite grann. Precis. Så att, och, men till...
Vem är backup nu då när han står?
Ja, de har ju den här gamla klassiska Kristes Gudlevskis.
Ja, just det. Den gamla... ja, han kan inte testa honom då, han har ju varit bra.
Alltså han har ju varit bra när han har stått i NHL tidigare, men i övrigt har han ju varit jättedålig i AHL nu i flera års tid faktiskt. Så de har inget förtroende för honom ändå, utan de fortsätter att tro på Vasilevskiy. Men nu är ju faktiskt Ben Bishop tillbaka. Han ska ju av allt att döma stå i nattens match mot Buffalo.
Ja, men han är ju jämt i klasser bara. De där ljumskarna går ju sönder hela tiden.
De går sönder fullständigt hela tiden. Och Ben Bishop, det är ju stor... Han har ju varit ungefär lika dålig som Vasilevskiy. De har ungefär lika dålig statistik den här säsongen. Båda två är ju below average. Vilket ju är lite märkligt. Ingen av dem har alls levt upp det. Och det beror dels på försvarsspelet, men det beror också... Men i sin tur vill jag ge försvarsspelet lite... upprättelse för det också, för att när man har en så instabilt målvaktsspel så ger det liksom, det skänker ingen trygghet till det kollektiva försvarsspelet heller.
Det är en olycka på fler sätt än att de slipper in mål. Det var ju tanken lite var kanske att de skulle av olika skäl, inte minst lönetagsmässiga, trada Bishop.
Ja.
För att man trodde så mycket på Vasilevskiy. Men nu går Vasilevskiy inte att lita på. Dels har ju Bishop inte övertygat, så det blir svårt att få så mycket för honom kanske.
Ja, precis. Han har ju sänkt sitt tradevärde ordentligt liksom. Och Vasilevskiy i sin tur har inte visat sig vara den här klockrena efterträdaren just nu i alla fall. Jag tror ju ändå mycket på Vasilevskiy fortfarande. För att målaktare har en tendens att vara slow starters i sin karriär. Och menar, det var lite liknande, det finns liknande fall som Carey Price blev utkonkurrerad i Jaroslav Halak första åren, och jag menar Braden Holtby har slagit igenom som 26-27-åring. Ben Bishop kom till Tampa Bay och blev första målvakt som 27-åring, så att Vasilevskiy är fortfarande bara 22 år eller sånt där. Så jag tror fortfarande på honom. Men nu ska jag komma till den tredje punkten som jag tror har stor betydelse för Tampas dåliga säsong, och det är faktiskt en liten outtalad mättnadskänsla i grundserie grinden här. För de har ju spelat mest matcher i hela NHL de senaste åren. De har gått till två raka konferensfinalen. De hade mest spelare i World Cup. Och nu ska de in i en grundserie igen där alla förväntar sig att de bara ska leka sig igenom och liksom enkelt ta sig vidare i den något sämre Atlantic-divisionen. Men man ser, alltså man märker ju att det inte är samma jump i de här spelarna längre, för att de släpper in otroligt mycket mål i första perioden och gör nästan aldrig första målet. Vilket ju är en inställningsfråga liksom. Ja. Skulle jag vilja påstå. Och de har mycket skador. Jag menar, det är inte bara Steven Stamkos, utan under hela säsongen här har det varit skador på Tyler Johnson, på André Palat, på Callahan inte minst, på Brian Boyle, på
Callahan är många som pekar på att han saknas mycket.
Ja, alltså hans
med sin fighting spirit och sin grind on det.
Ja, han är ju ändå en kille som ger energi.
Ja,
så är det. Både på och utanför isen på något vis. Men jag tycker om man, alltså just det att de inte gör första målet. Om man tittar på de som oftast gör första målet i NHL, så är det, så i toppen av den ligan ligger ju typ Columbus som är jättemotiverade, inspirerade. Toronto som bara flyger ut med sina ungtuppar. Liksom Edmonton, det är den typen av lag. Medan Tampa är i botten där liksom.
Så ja, jag tror att sidan, så vadå? Washington och Pittsburgh.
Ja, exakt.
Man kan ju, är ju bra ändå.
Precis, man kan ju definitivt.
Det är ingen bra ursäkt.
Det är inget hållbart. Det är lite av en bortförklaring då kanske.
Något måste hända nu, för att blir det för många poäng upp, då blir det så jävla kämpigt alltså. Det berättar ju historien. Man tycker man ser såhär, 5-6 poäng, det är väl inte så mycket, men i och med att de framför ofta fortsätter vinna, så är det.
Ja, det är verkligen alldeles för mycket. Men man kan säga så här också, att förra året så var Tampa ungefär samma situation. De låg faktiskt utanför slutspel i januari, och då var det extra jobbigt med tanke på att det var precis i den här perioden som Jonathan Drouin började strejka. Och Steven Stamkos kontraktet var på agendan i allra högsta grad. Men då gick de och vann 9 raka matcher. Ungefär kring All-Star-breaket. Och så helt plötsligt var det, såg det betydligt bättre ut. Men man kan absolut inte luta sig tillbaka mot det och tro att det ska hända igen bara av sig självt. Utan, och det här säger ju Steven Stamkos själv. Steve Yzerman. Att Tampa måste ju göra någonting åt sin backsida, för den är, materialet där, det går inte att ha 3 backar liksom som är bra, utan det måste fyllas på det. Men han försöker ju göra en trade. Men
men det är inte så lätt. Det är inte så många som släpper från sig klassbackar.
Nej, det är ju dels det, och sen så är det ju extra svårt i dagens läge också när det är så jämnt i tabellen. Det är inte många lag som liksom vill släppa från sig spelare hur som helst. Och med tanke på att det är expansion draft som väntas, så förändrar det dynamiken också. Men jag tror att det går att lösa, men de måste Tampa helt enkelt vara beredda nu att det kostar pengar. Då får man ju släppa Tyler Johnson eller André Palat eller Alex Killorn, eller i värsta fall till och med kanske Jonathan Drouin, om man vill komma åt någon riktig superback. För jag tror, alltså, offensiven är ju så pass bra till och med utan Steven Stamkos, att jag tror man skulle ha råd att kunna offra en bra forward för att få in en riktigt bra back.
Oliver är värd att spränga banken för.
Ja, alltså det är absolut. Men alltså, ja, om man ser på någon som kanske skulle kunna vara tillgängliga, så det finns ju framförallt skulle ju Tampa behöva en right back. Och det finns ju, jag menar, Sami Vatanen skulle kunna vara tillgänglig mot någon av de här spelarna jag just nämnde. Eller Choba.
Det är jag som tjatar om Oliver, för jag vill ha in honom i ett bra lag.
Ja. Ja. Nej, så att,
han skulle vara ett lyft oavsett om han sköt vänster eller höger eller något annat.
Ja, exakt. Ja, självklart. Så det skulle ju vara extremt bra värvning. Och då skulle ju Tampa skulle de få Oliver, då måste de släppa Drouin till exempel.
Ja, Palat, Drouin och ett första val, då får de kanske Oliver.
Då får de garanterat. Nu är jag i allra högsta grad subjektiv här. Men det är ju, alltså Tampa skulle ju faktiskt ha råd att part ways.
Ja.
Åtminstone med en av de här stora offensiva kanonerna, för att de skulle vara tillräckligt bra offensivt ändå. Och de skulle förbättra sin backsida så otroligt mycket. Så uppenbart att det skulle förbättra laget som helhet liksom.
Ja. Ja, vi får se. Men du, vad det gäller det här med motivation och så, då brukar ju blickarna vändas mot coachen. Och det har ju faktiskt på sina håll grumsats om att det kanske är dags för Cooper att flytta på sig. Men de spekulationerna sköt Eisenman ner, eller hur, häromdagen.
Så att, ja, han sitter säkert.
Och sitter där, han sitter där. Vad tycker du?
Ja, alltså jag tycker att Cooper ska sitta säkert också. Jag har svårt att bara tappa allt förtroende för honom nu när liksom han har tagit laget till två raka konferensfinaler.
Och en final, ja.
Precis, och en final dessutom. Så att, nej, jag tycker...
Men ja, det är klart, lite mer tålamod än så.
Ja, precis. Jag har ju väldigt stor respekt för Rick Bowness också, som är ju backtränare som har lite mer defensivt ansvar. Och han har ju fått väldigt mycket beröm de senaste åren. Men, och Victor Hedman hyllar ju honom ofta för sin utveckling. Men man blir, det är klart, man blir lite ifrågasättande till när strukturen i försvarsspelet har varit så otroligt svag den här säsongen. Men i grund och botten handlar det nog mest om... alltså, fast det är svårt att kritisera materialet heller när det var i princip den här backsidan som faktiskt tog dem till så långt förra året också. Och då var dessutom Strålman borta i majoriteten av slutspelet, så det är, man kan ju inte bara peka på spelarna, utan det, har ju, det är ju något större problem än så också faktiskt.
Ja, de tog Pittsburgh i 7 matcher och
ja.
Sent som bara här för en månad sedan så sa Hörnqvist med att det var definitivt deras svåraste motståndare under hela slutspelet.
Ja.
Inklusive San Jose.
Ja. Ja, precis, exakt. Men nej, så att sammanfattningsvis...
Ja, med frågan... Ja, kommer de att klara det?
Ja, precis, det är väl frågan. Och jag tror att de gör det, för jag tycker ändå att de är så pass bra. Jag skulle nästan vilja säga nej för att mentalt förbereda mig på att det här skitser. För att ja. Jag kommer gå in i väggen här om det skitser. Nej, men
om de inte går till slutspel, är livet över då? För
då, då blir det jobbigt att hämta sig. Nej, men jag tycker, alltså, jämför man med de andra lagen som ligger runt omkring, så rent objektivt till och med, så jag har ju Tampa det bästa laget på pappret, till och med utan Steven Stamkos. Men jag tycker ändå att trots att det är mitt i säsongen, trots att det är svårt med lönetaket och sådana här moves egentligen borde göra off-season, så tycker jag att det är så pass uppenbart det här alltså med försvarsproblemet, att det är dags för Steven Eisenman att offra en offensiv kanon för en defensiv pjäs. Och det kan ju bli lite så här Adam Larsson till Hall-trade, att man kommer ut på en förlorande sida rent värdesmässigt. Men det kanske är så Tampa måste göra för att så dåliga backar har man faktiskt just.
Ja.
Så att det ja. Men jag tror hon klarar det faktiskt. Jag tror det är halva säsongen kvar ändå. Och
jag tror det avgörs snart. Om de hamnar för långt ner så kommer det bli svårt.
Ja. Hoppas att vändningen kommer i natt. Hemma mot Buffalo. Morley St. Louis tröja hängs upp i taket. Nu förändras här vänder Tampa säsong.
Ja, okej.
Okay.
Ja, du nämnde, vi vart ju och pratade en del om målvakter här och backup målvakter. Och det känns som ett aktuellt ämne, för det har hänt saker med svenska målvakter som i första hand är backups. Jonas Gustafsson har satt på waivers i Edmonton och skickades till farmalaget, ingen plockade honom. Och Jonas Enroth som har varit, han har spelat i Malis nu, han blev plötsligt upplockad av tradad blev han.
Ja.
Av Anaheim.
Ja, precis, de bytte till sig honom mot ett sjunde val.
Ja.
För att, och där verkar det faktiskt mest som att det är tyvärr inte för Enroths skull att de ska slänga upp han i NHL och bli någon, satsa på honom, utan det var mer en panikåtgärd eftersom att båda AHL-målvakterna blev skadade. Och,
han får bo i San Diego i alla fall.
Ja, det är ju inte så dumt.
Nej,
I Toronto var det ingen rolig situation. Han fick ju bara spela 3 matcher tror jag i Marlies, för att de hade ju helt gett upp hoppet om honom. Så han var ju liksom 4-5 i deras hierarki. I organisationens hierarki. Nu får han, som säger, nu får han bo i San Diego åtminstone.
Och, det är väldigt trevligt.
Ja, och faktiskt stå ganska mycket matcher nu. Och kanske visa upp sig lite grann i Gulls.
Ja, men det här... Jag tror att det här... Ja, man får ju vara ärlig och uppriktig och säga att det har inte gått något bra när monstret har stått i Edmonton. Och gick ingen bra för Enroth i början.
Nej.
Men det där är ju ett problem för många nu. För det är så här att... som du var inne på tidigare med bye weeks och World Cup och så All-Star här, så har ju schemat komprimerats något enormt den här säsongen.
Ja.
Man spelar fruktansvärt mycket matcher, vilket gör att lagen nästan aldrig tränar. De hinner inte ha vanliga träningar. Och för dem då som är backup-målisar så blir det ju väldigt ont om istid. Och för dem som spelar i lag där man rider på första målisen hårt, alltså, och spelar hela tiden, så blir det extremt krångligt för backup. Man måste vara en väldigt speciell sorts idrottsman om man ska vara riktigt bra då, de få chanser man får.
Ja.
Och det har ju de backup som det har gått bra för. Du nämnde Anders Nilsson och Robin Lehner där. De har ju varit bra båda två, men de har ju också fått spela mycket båda två. De har ju nästan alternerat.
Ja, exakt. Det stämmer.
Lika har Scott Darling visat sig bra i Chicago. Att de har så bra målvaktsspel är ju stor del i att det går så bra ändå för dem.
Ja, precis. Båda två har varit fantastiskt bra. Och där har ju, för Darlings skull så har ju det underlättat för hans del att, alltså det låter ju synd att säga så, men att Crawford har haft blindtarmsoperation och lite sånt där som gjort att han har naturligt fått fler matcher också.
Ja. Ja, och lika kan ju säga sig i Rangers då att Ranta fick spela mycket ett tag och de har två bra målvakter.
Ja, men det är en intressant poäng du har där faktiskt, att backup-rollen blir det ännu svårare en sån här säsong när det är så svårt att hitta utrymme för träningar och det därmed blir så långt mellan riktigt bra matchning för de här killarna som bara förväntas hoppa in en eller två gånger i månaden och storspela liksom.
Ja, det tror jag Monset har fått lida väldigt med. De har ju spelat stenhårt med Talbot och så har han hoppat in och så har det gått dåligt. Otacksamt.
Ja, det blir väldigt mycket skuld på en målakt i alla lägen.
Ja.
Och jag tycker lite synd om Gustafsson, han blev ju hånad här i pressen där också av den rutinerade Jim Matheson som har varit beatwriter där sen 70-talet, sen Gretzkys tid. Mm. Och visst, man kan tycka vad man vill om Matheson, men han skrev ju där att den enda monstret skrämmer, det är coachen och general managern.
Ja.
Stackars Gustafsson som kämpat så mycket i sin karriär, som fick komma till Färjestad liksom, och slå igenom SHL först som 23-24-åring, och sen haft så mycket märkliga, han har haft hjärtfel och han har haft axeln ur led och han har haft ljumskproblem och han har haft hjärnskakningar och han har lyckats få kontrakt med Boston efter tryout och han har varit i tradats runt och hit och dit.
Ja.
Så han har ändå lyckats hålla sig kvar i ligan i 9 år, men nu känns det som att det är kanske läge för han att sticka hem till Europa, för att jag tror inte han får så mycket mer chanser nu.
Nej, det är väl risk för det. Nu får han bo i, ja, de är väl i,
är ja, de i Kalifornien också, Bakersfield.
Ja, det är inte världens roligaste ställe.
Nej, det är sant,
men det är ändå varmare än i Edmonton. Man får försöka trösta sig med det.
Mjukna upp lite där. Ja. En annan målakt som vi kan nämna, en som är svensk intresse, det är naturligtvis att just Columbus där de rider stenhårt på Sergej Bobrovsky.
Ja.
Men nu han har varit sjuk här på slutet och Curtis McElhinney lyckades inte imponera och då wavar de honom.
Ja, och Toronto plockar honom.
Toronto plockar honom. Och så kallar
de... Ja, när de kallar upp Anton Forsberg och så var Bobrovsky sjuk så han kastades rakt in i hetluften. Ja. En halvdag en match där mot... var det mot?
Det var mot Carolina borta.
Ja, och var inte så nöjd efteråt. Han sa att jag måste spela bättre om jag ska kunna ta den här chansen. Ja. Och så.
Han har å andra sidan haft bra kalenderår, om man ska säga, 2016. Där han, fram till nu i alla fall, för att han, det var ju faktiskt så att han vaktade kassen när Columbus farmarlag gick och vann hela Calder Cup här.
Ja,
den säsongen var fantastiskt bra. Och sen har han en jättebra statistik den här säsongen i Lake Erie också. Har verkligen förtjänat att bli uppkallad. Och till slut fick han chansen nu. Tog inte den i första matchen, men han har faktiskt, förra året var det så att Jonas Korpisalo, om jag ska sätta uttalet rätt, fick spela över 30 matcher in vid sidan av Bobrovsky här. Men nu är det ju faktiskt han som har förpassats som andra keeper i AHL-laget och istället är det Anton då som kallas upp när McKellen försvinner. Så att, jag tror ändå att man har lite tålamod med Forsberg nu, för att han har varit så fantastiskt bra för dem i farmaklubben.
Säkert.
Det är därför de faktiskt vågar wava McKellen också, för så kassa har ju inte han varit heller. Så att, det var ett litet statement att nu ska man börja satsa på Forsberg, tror jag.
Ja, roligt. Ja, men hörru du, vad ska vi mer prata om då? Jo,
ja, All-Star. Vi ska
prata om All-Star, ja. Hela trupperna presenterades ju här och återigen så drog de Henrik Zetterberg i näsan. Tänk! det blev inget All-Star för Zäta i år heller.
Och det har ju,
alltså det är så fruktansvärt besviken, skrev han i ett sms med många glada e-mails.
Ja, alltså det är otroligt, men... Det här måste ju han ha sett till att han inte kommer med igen naturligtvis. För att, jag menar, det är klart att man måste ju plocka en spelare från varje klubb. Och det är ju han som har varit bäst i Detroit den här säsongen.
Ja, det är väl klart han har meddelat om det. Att han är ju 35 och 36. Han behöver ju, han får spela alldeles för mycket mot vad det var tänkt. Så han måste ju vilas så mycket som möjligt. Han ska inte åka till Los Angeles och spela några 3-mot-3 matcher.
Nej, det är klart. Det vore inte bra för honom.
Så det har de ju såklart styrt. Så kan ju klubbarna styra lite och be NHL om nåd. Ja. Framförallt för äldre spelare. Men, ja, men All-Star var väl ytterligare en bekräftelse på att det är New Kids on the Block som är den stora attraktionen i NHL.
Ja, det är inte brist på unga spelare så att säga som fick plats.
Nej.
Det är Matthews och det är McDavid och det är Lines och så vidare.
Ja.
Så att, och det, i 3-mot-3 format så tackar man inte ner till det.
Verkligen inte. Visst, det är nog de vanliga, the usual suspects också i Crosby, Ovechkin och Kane och company. Ja. Men det känns som det är fler, blir fler och fler unga för varje gång och av ett skäl.
Ja, exakt. Men de blir ju bara mer och mer dominanta i ligan. Liksom. Yngre och yngre ålder. Liksom. Så att det är inte så hög snittålder på den här All-Star-truppen som skickas dit. Man ska säga. Men däremot så kan man säga så här om All-Star-helden att det är lite, alltså det är kul med det här formatet med turnering tycker jag, med 3-mot-3 och att de delar upp det i divisioner så att det blir 4 lag istället för konferenser.
Ja.
Så att det blir en turnering och lite prestige och lite prispengar och så vidare. Men däremot så är det ju många snabbs här alltså. På grund av dels det faktum att de måste ta ut en spel från varje lag. Och dels att de måste ta ut 6 backar och 3, eller 3 backar och 6 spelare. Forwards från varje division då, och så 2 målvakter. Så att det är ju, jag menar... Ja, alltså typ Mike Smith kommer med i All-Star här.
Ja.
Det kan man ju diskutera. Frans Nielsen från Detroit då. Vincent Trocheck kanske inte är.
Men nu, jag vill bara påpeka det. Nu är det i och för sig den enda jag sett som har sagt det. Tobias Pettersson hävdar att Mike Smith har väldigt bra siffror för att vara i Arizona.
Alltså Mike Smith har ju varit en jätteutropstecken den här säsongen. Så att det är klart att det inte är liksom, det är inte så att man skrattar åt han kommer ut på något sätt. Han har varit det enda utropstecken nästan i Arizona den här säsongen.
Sin vana trogen. Han är dålig varannan säsong och jättebra varannan.
Ja, precis. Så att, ja, men en det är lite märkligt också. Det har ju till och med han erkänt själv att Jonathan Toews kommer med.
Ja.
I ett Chicago som har varit superbra den här säsongen så har ju Toews varit medioker igen och bara gjort 20 poäng hittills.
Han sa ju det själv att han tyckte det var andra som förtjänade mer, men nu är det ju All-Star, det handlar inte bara om vad man presterar, det handlar om vad man är för slags profil också.
Ja, precis, och det är väl vissa som har lite misstänker att det är ju en stor, de försöker göra det till en stor happening nu i alla fall i och med att det är 100-årsjubileum just den här All-Star-helgen, och då, i samband med den så ska de ju utse de 100 bästa spelarna i ligan genom tiderna, ska han väl göra, och det är väl många som misstänker att Toews kommer vara med på den listan och kommer få vara med och hyllas lite grann. Och därför så plockades han ut istället för till exempel Artemi Panarin. Och till och med
sån som profil. Precis. För all del.
Han sa också till och med Brent Seabrook har gjort mer poäng än Toews.
Ja, men det där var vi inne på. Det är centra som har vad sa vi? Kopitar också en mellansäsong.
Ja, Bergeron inte minst. Eller också.
Bergeron och vad har vi mer?
Det finns säkert fler exempel. Sedin.
Ja, Joe Thornton är bra.
Ja, Joe Thornton är superbra exempel. Ja. Han är... han har...
Och vad är det där för någonting? Är det för att man spelar för mycket hockey på slutet med World Cup och allting?
Ja, om man ska tro min logik här från 20 minuter sen så kanske...
Ja.
Men...
Ja. Det där är ju inte vilka dussinspel som är de stora centerstjärnorna.
Ja, precis. Som vi håller väldigt högt. Ja.
Ja. Men hur som helst, vi har 2 svenska fick vi med och de blir lagkamrater i Atlantic-divisionen och det var de rätt givna, Erik Karlsson och Viktor Hedman.
Ja, precis.
Viktors debut i All-Star sammanhang.
Ja, exakt.
Det blir kul.
Det blir kul, faktiskt.
Ja, jag ska åka dit och bevaka honom.
Du ska det, och det blir ju trevligt ändå. Ja. En halv vecka åtminstone i LA i slutet på januari. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är det.
Ja. Jag, alltså, det blir ju dock ingen John Scott.
Den här nej, gången. Det där har de ju fritt.
Det har de ju omöjliggjort med alla massa regler att man inte får skickas ner till AHL och såna här grejer, att man måste spela ett visst antal matcher tror jag och så. Och att NHL väljer ut väldigt många av spelarna och så är det väl bara lagkaptenerna som fanns i respektive division som fansen fick rösta om. Så att de gjorde det omöjligt att rösta fram en ny John Scott. Jag tänkte ut lite själv vem jag skulle, om de skulle ha kvar fjolårets regler, vem som skulle kunna bli årets John Scott. Jag försökte komma på lite alternativ. Jag tänkte, alltså det måste ju vara någon spelare som liksom är, alltså som skulle bli, alltså som inte kompatibel med 3 mot 3 spel överhuvudtaget, precis som John Scott var. Alltså jag tänkte alltså typ Jared Ball som snittar 0,12 poäng per match i sin, som ändå lyckats göra 500 matcher i NHL och snittar däremot extremt mycket utvisningsminuter, 1200 utvisningsminuter. Platsar ju inte NHL spelmässigt överhuvudtaget, men är en fighter och Randy Carlyle ger han kontrakt lite här och där, så att han är lite speciell snubbe liksom.
Det här har jag inte ens tänkt på, så jag kan
jag tänkte på en annan kille som är helt bortglömd, som jag tror att nästan alla lyssnare tror har slutat, men det är inte så att han är jättekänd heller, men han är alltså 40 bast och har fortfarande ett NHL-kontrakt, dock nedskickat till AHL just nu, vilket diskvalificerar honom från All-Star. Eric Bolton, också en gammal fighter, men en erkänt skön snubbe. Liksom. Som är liksom, men som medspelarna gillar att ha omklädningsrummet, snacka lite skit med liksom. Skön kille. Liksom.
Det finns inte så många sådana kvar överhuvudtaget av John Scott. Du får anstränga dig för att hitta de här.
Ja, precis. Jag trodde det skulle vara enkelt, men jag kom på väldigt få exempel.
Alltså, kan vi rösta fram någon som får göra comeback, typ Hal Gill?
Ja, Hal Gill skulle ju, alltså det skulle vara, alltså det värsta man har sett på en hockeyis om han skulle spela 3 mot 3. Det skulle inte gå, för att jag kommer ihåg 2014 slutspelet när han kastade, det är inte så länge sedan, det är bara så sent som 2014 när han kastades in för Philadelphia i en match mot New York Rangers, tror jag, första slutspelsrundan. Och alltså det var ett kylskåp de kastade ut på isen, alltså. Det var fullständig katastrof, och han fick göra den matchen, sen blev han petad och lav. Men alltså om man ska ta något exempel som faktiskt skulle kunna fungera, som uppfyller kriterierna för att vara med i All-Star, i alla fall, så skulle det vara lite roligt. Då kanske man skulle kunna ta med en sån som Chris Neal eller något sånt. Han har man kunnat rösta fram. Cool, alltså som är lite...
Steve Ott.
Steve Ott skulle vara perfekt. Oj, vad han skulle psykas alltså.
Men alla andra skulle ju hata honom.
Alla skulle hata honom. Jag kommer bara ihåg från Winter Classic här, för serien på tv för några år sedan, när de hade... mick på det laget de följde spelare, men då kunde man höra lite i bakgrunden vad motståndaren sa. Då hörde man ju väldigt mycket av Steve Ott. Och till exempel
det gjorde man i år också. Det var någon match Detroit Florida när han var väldigt ful i munnen mot Jussi Jokinen.
Ja, just det. Ja, precis. Så sneaky små dissar också, till exempel att när han ska stå och teka och sa där att jag kollade upp på NHL.com att du ligger fjärde sist i tekningsligan. Så att ja, han hade varit rolig också. Men den typen av killar får vi klara oss utan i år.
Det får vi. Men och sen blir det är som det är. Det är ett jävla jippo. Ja, ingenting att ta på allvar. Och det är då skönt att de inte har gjort som till exempel baseballen. Att hemmaplansfördelen i finalen avgörs i de här matcherna.
Nej, ja, just det. Usch.
Det hade varit galet. Det har de gjort för att det ska få någon slags betydelse. Då. Men det är ju helt... Dels har det ju ingen betydelse för de som åker på All-Star. De vet ju inte vilka lag som kommer att spela final, och sen blir det helt galet att det har betydelse när det gäller.
Nej, precis. Nej.
Det är därför Cleveland spelade Game 7 i Cleveland mot Chicago.
Usch. Nej, bort.
Yes, sir.
Det är bort. Usch.
Ja, men du är... Känner du oss klara nu?
Ja, jag ser ju nu att vi har ju passerat timmen som vi brukar förhålla oss till ungefär.
Du har inte hört några trade-rykten spännande på slutet?
Nej, det är väl Landeskog som är lite intressant där. Jag vet inte hur mycket substans det ligger i det. Mest har väl handlat om att vi var inne på det förra veckan, men att Sakic vill ha en riktigt, riktigt bra ung left-back i det här fallet. Typ Oliver Ekman Larsson.
Ja, jag frågade ju Landes. Jag pratade med honom någon dag efter det där.
Ja.
Han pratade ut om trade. Han sa att det där ingenting man kan kontrollera. Så att han fokuserade bara på det han kan kontrollera och försöka spela bättre och försöka hålla humöret uppe i en trupp som det inte är så lätt att hålla uppe humöret på.
Nej.
När det är så här dåligt. Men han sa att vi spelar NHL. Det är inte svårt att motivera sig inför NHL-matcher. Vi har världens bästa jobb.
Ja, det är ju en bra inställning också. Han är ju dessutom lagkapten, så han måste ju hålla skenet uppe liksom. Men det är ju snack, alltså, det är bara ett rykte än så länge, det är inget substans i det, utan det är bara, jag tror det är bara Elliot Friedman, tror jag, som tyckte att det kändes logiskt när han tänkte ut själv. Och jag kan hålla med lite grann om det, att det är en bra fit skulle ju vara Carolina, som har bra, gott ställt på backsidan med Brett Pesce och Jacob Slavin och Noah Hannifin och Justin Falk.
För Landeskog?
För Colorado att kunna, alltså, och för Landeskogs del så är det inte helt dumt heller att hamna i Carolina som är på väg uppåt. Och ett svensk lag nu för tiden dessutom.
Ja, jävlar vad svenska det skulle vara.
Och de skulle kunna ha vad som krävs för att av det Colorado vill ha. En riktigt bra ungback. Men dessutom ha tillräckligt bra backsida kvar för att kunna bli av med en pusselbit. En stark pusselbit. Så, jag vet inte.
Nu tycker jag vi spekulerar.
Ja, nu är det väldigt spekulativt här. Nu är det väldigt lite substans.
Så nu tror jag vi sätter... trycker på knappen och säger god afton.
Ja, det tycker jag också. Jag säger god afton, ja. Och...
ja, vi hörs nästa vecka igen.
Ja, det blir trevligt. Och tills vidare, alla lyssnare, ha det så gött.
God afton.
God afton.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.